Idag så kommer vi till gudstjänst med sorg i våra hjärtan. Frågor om hur saker kunde ske, tvivel på att det finns en god Gud. Jag tänker på det här attentatet som hände i London, där 9 personer dödades och 48 personer skadades. Och så tänker jag, hur håller man en predikan om glädje och uppmaning när sådant sker? Och jag vet faktiskt inte. Men jag tänker att vi får be för vår värld, för de drabbade. Det är vårt uppdrag som kyrka. Det är också vårt uppdrag som kyrka att vara ljus i mörker och hopp i hopplöshet. Och för att göra världen till en lite bättre plats så får vi börja med oss själva och i den vardagen där vi står i. Pingsten är en glädjens högtid och jag kommer inte göra den till en sorgens högtid. Pingsten är en högtid där vi får glädjas över att den heliga anden bor i oss. Den bor i oss alla och den hjälper oss alla. I min predikan idag så kommer jag prata lite om den heliga anden, men jag kommer också, och kanske framför allt, prata om församlingen i Efesos och de uppmaningar som Paulus gav till dem. Paulus skriver till dem kritiskt, men tydligt. Inte kritiskt, men tydligt. Och jag har funderat på hur jag ska förhålla mig till det här. Vad jag ska säga till er, hur jag ska säga saker till er. Men jag tänker så här att det är inget att spara på, utan det är bara att köra. Och ni som sitter här, ni behöver inte hålla med mig. Och vissa av de här sakerna kanske inte stämmer överens med den här församlingen. Och vissa saker kanske stämmer överens med den här församlingen. Men oavsett så tror jag att den här bibeltexten kan säga någonting till oss. Efesierbrevet är det första av 4 fångenskapsbrev som skrevs av Paulus. Eller antagligen skrev, det är lite diskuterat om det är han eller om det är någon annan som har skrivit. Han pratar om församlingen som tempel, kropp och byggnad. Vår bibeltext skrevs där det fanns en konflikt mellan judar och hedningar. Hela rubriket för det här stycket där vår bibeltext är insprängd heter "Skiljemuren mellan hedningar och judar har rivits." Och tidigare så pratade judarna om hedningarna som de oomskurna, vilket betyder att de inte var en del av förbundet mellan Gud och människan. Men nu säger Paulus att något nytt har hänt. Ett nytt förbund genom Jesus död. Han har gjort de här 2 lägren till ett. Och Paulus menar att genom hans död så är de inte längre 2 människor utan 1 människa. Och nu läser jag bibeltexten. Från Efesierbrevet kapitel 2, verserna 17-22. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnaden som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Och det är så mycket bra i den här texten så jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Men jag tänkte att det mest pedagogiska sättet är att dela upp det i teman. Och kanske kan ni gissa hur många teman? 3 stycken. Det känns som att jag nästan alltid tar 3. Vilken skräll. Och det första, eller ja, som jag sa, så var det tidigare splittring mellan judarna och hedningarna. Judarna tyckte inte att hedningarna gjorde tillräckligt. De var inte omskurna och de var inte en del av förbundet. Och hedningarna kanske tänkte att judarna var alldeles förbundna vid historia, lagar och seder. Och det här var ett problem, för det skapade splittring. Det skapade ett A- och ett B-lag i församlingen. Det skapade två läger i församlingen. De som var innanför och de som var utanför. De som var mer troende och de som var mindre troende. Och kanske sitter vi här och tänker nu att de här judarna, de visste inte bättre. Vad dåligt av dem. Men om man försöker tänka sig in i deras situation, så var det här tänket helt nytt. Att tro utan att bli omskuren. Det fanns liksom inte på deras karta. Och allt det som man tidigare hade tänkt ställdes på sin spets. Och det allmänt vedertagna utmanades. Det hände där i församlingen i Efesos. Och det händer här och nu. Jag tror verkligen att det här är lika aktuellt idag som igår. Det finns fortfarande två läger. Det finns fortfarande A- och B-lag i församlingar. Och kanske till och med i vår församling. Och det vore väldigt konstigt om det inte vore så. Om vi är en kyrka för hela livet, som vi säger. En kyrka där man får komma som man är. Att olikheter ryms. Då borde det skära sig någon gång. Eller åtminstone så finns det olika synsätt. Församlingen har en historia, en kultur. Man har gjort på ett speciellt sätt. Man har prioriterat på ett speciellt sätt. Man har prioriterat vissa sakfrågor. Och när någon ny kommer in i församlingen, så har den här enskilda en historia och en kultur. Och det behöver inte bara vara en enskild person, utan det kan också vara en generation och en åldersgrupp. Och när de kommer, när den här generationen eller de här personerna kommer med sin historia och sin kultur, så påverkar det församlingen. De kommer med förslag som kanske utmanar historien och kulturen i den här församlingen. Och när det händer så prövas ens egna förhållningssätt. Har jag verkligen gjort eller tänkt rätt? Det ställs liksom på sin spets. Och det kan också skapa ett vi och ett dom. Det är dom som gör fel. Det är de som tänker fel. Vi tänker rätt. De borde tänka som oss. De borde göra som oss. Men vi kommer antagligen aldrig tänka lika kring allting. Paulus säger så här till Efesos, församlingen i Efesos. Han säger också till oss. Han ger församlingen ett budskap om att vi ska omfamna olikheter. Se det som en tillgång. Och se att det som funkar för en person eller åldersgrupp är okej, även om det inte tilltalar mig själv. Och kanske så är det till och med så att jag någon gång måste göra avkall på mitt sätt att fira gudstjänst på. Eller mitt sätt att vara kyrka på. För att andra ska få växa. För det är ju så att vi växer på olika sätt. Vi tilltalas av olika saker och vi har olika uttryckssätt. Och det är okej. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern i en enda ande. Det andra temat som jag ser i den här texten är att Paulus säger att alla människor äger samma medborgarskap. Genom att vi har fått ta del av samma ande kan vi alla närma oss Fadern. Och det är anden som gör att vi kan närma oss Gud. Det är inte våra prestationer eller vår uthållighet eller vår tro. Utan det är anden som hjälper oss att närma oss Gud. Och vi, när vi alla har möjligheten att närma oss Gud, så är vi inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har vårt hem hos Gud. Det verkar alltså som att det viktigaste är att man kan närma sig Gud för att tillhöra honom. Det är ganska stor skillnad mellan att vara gäst och främling jämfört med att vara medborgare. När man är gäst så är man en person på besök. När man är en främling så är man utomstående, obekant, okänd eller en utbörling. Att vara medborgare däremot betyder att man har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter. När Paulus skriver så här så borde det bli en väldig skillnad på hur de ser på varandra i församlingen. Från att vara en utbörling till att vara en med politiska rättigheter och skyldigheter. Från att vara på besök till att bli räknad med. Och jag måste ju ställa oss frågan till alla oss som är här. Hur ser vi på varandra? Ser vi på varandra som gäster och besökare som snart ska vidare? Eller ser vi på varandra som medborgare med rättigheter och skyldigheter? Och jag hoppas så att vi skulle se på varandra som medborgare. Som genom samma ande har fått rättigheter och skyldigheter i vår gemenskap. Vi har både rättigheter och skyldigheter här i församlingen. Och alla vi som är här och alla de som inte är här idag har rättigheter i den här församlingen. Vi har rättigheter att bli tagna på allvar. Vi har rättigheter att bli lyssnade på. Och vi har alla rätten att vara en del av den här gemenskapen. Och vi har rättigheten att bli bedd för. Och vi har också rättigheten att vara med och påverka församlingens arbete. Jag älskar att det inte bara är rättigheter utan att det också är skyldigheter som nämns här. Att vi tillsammans får dela på ansvaret för församlingens lokaler och verksamheter. Det är liksom lokaler som behöver städas. Det är verksamhet som behöver ledare. Hemsidor som behöver uppdateras. Och så vidare. Och så vidare. Det är en skyldighet. Och självklart är det så att saker händer i våra liv som gör att vi inte kan engagera oss så mycket som vi kanske vill. Och det är verkligen inga som helst konstigheter med det. Det är så det är. Men jag tror att grundtanken är att vi ska hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar för den här församlingens arbete och de här lokalerna. Nästa söndag, den 11 juni, så installeras jag här som pastor. Men framför allt så får vi ta emot nya medlemmar. De blir medlemmar i Guds församling och här i Ekumeniakyrkan Lerum. Och ibland så pratar vi om enda skillnaden med att bli medlem och inte är att vara med i en städlista Att vara med och städa och fixa och bjuda på kyrkfika. Men det är inte sant. När man blir medlem så får man också rösta vid församlingsmöten. Man får vara med och påverka. Och en medlemsröst är lika viktig som alla andra röster. En 14-årings röst och åsikt är lika viktig som en 90-årings. En kvinnas lika mycket som en mans. En utländsk född lika viktig som en som har fötts i Sverige. Att bli räknad med, att vara en del av gemenskapen, det är så mycket större än att vara med i en städgrupp. Och känner du att du vill bli medlem i församlingen, så prata då med Camilla. Så kanske du kan gå med i församlingen nästa söndag. Och det sista temat som jag ser är att Jesus skapar en enhet. Ni har fogats in i den byggnaden som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Här skriver författaren att de är en del av en större gemenskap än den församlingen. En byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus till hörnsten. Och genom honom så hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och genom honom så fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. De får alltså höra att de är något, en del av någonting större. De är liksom en del av hela den här kyrkan. Precis som vi är en del av hela världskyrkan. Oavsett samfund. Men det absolut viktigaste de får höra är att kyrkan har Jesus Kristus som hörnsten, centrum, det viktigaste för hela bygget. Jesus är liksom som den skummade mjölken i cappuccinon, det bärande väggen i bygget, som Ante Johansson i IFK Norrköping. Församlingen tas ner på jorden, en aning, och Paulus får sagt att det inte är ni som är det viktigaste, utan det är Jesus Kristus. De är en del av någonting större, och vi är en del av någonting större. Och jag tycker det är en så himla intressant tanke att det är Jesus Kristus som enar oss. Vi är alla, vi som sitter här, extremt olika. Vi gillar olika saker, vi har olika uppväxt, olika jobb, olika generationer. Vi är olika, men ändå lika. För det vi har gemensamt är inte det vi har på banken, inte våra jobb, inte våra intressen, utan det är tron på Jesus Kristus. Och den tron kan se väldigt olika ut. Och kanske är det så att det är mycket tvivel i ditt liv just nu. Men så får det vara. Och det är inte heller några som helst konstigheter att det finns tvivel. I Jesus liv och lärjungarnas liv och deras gemenskap så rymdes hela livet. Tvivlet, svek, glädje, frågvishet, tvärsäkerhet, sorg. Allt rymdes i denna gemenskap. Och det måste även rymmas i vår gemenskap. Det är när vi som gemenskap som har ett tydligt fokus på Jesus som kyrkan växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och med den heliga andens hjälp så är det inte bara kyrkobyggnaden eller församlingen som kollektiv som är Herrens tempel, utan även du och jag blir Herrens tempel. Vi blir Herrens tempel med hjälp av den helige Ande. Med hjälp av den helige Ande så får vi tilltal av Gud. Bibelns ord kan öppna upp och tala till oss. Den helige Ande kan få oss att göra saker som vi aldrig trodde vi skulle göra eller våga. Och den helige Anden, som också kallas hjälparen, är vår hjälpare. Den hjälper oss att komma närmare Gud. Den hjälper oss att leva våra liv. Den hjälper oss att ta viktiga beslut. Den hjälper oss att hjälpa andra. Och med den helige Andens hjälp så får vi också bli tempel för Herren. Till sist så vill jag bara säga någonting som Magnus Malm sa i en krönika, som sätter ord på något som jag har försökt förmedla om församlingen. Han ger oss två grundprinciper. Det första: döm inte varandra för olika uppfattningar. Vi har fullt upp med att ta ansvar för vårt eget liv inför Gud. Nummer två: fokusera på det som stärker relationerna och bygger upp gemenskapen. Amen. Vi ber. Herre, tack för din helige Ande. Tack för hjälparen. Tack för den hjälpare som bor i oss alla. Som är en tillgång för oss alla. Och som får användas av oss alla. Tack för orden till församlingen i Efesos. Tack för vad det kan säga oss här idag. Här i Lerum. Hjälp oss att inte vara hårda mot oss själva, utan vara insiktsfulla mot oss själva. Hur är vår gemenskap, Herre? Hjälp oss att bli en gemenskap som ärar dig. Hjälp oss att bli ett heligt tempel för dig. Amen.